When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Okej, nu är det klart.
Vad fint du visslar för lite.
Tack.
Otroligt vacker ton.
Ja, snäll du är. Men det handlar om vibratot, vet du.
Det låter som så här, alltså någon sån här Family Adams vissling. Alltså det är som att det är från en vissling från andra sidan.
Ja.
Det kommer liksom en spökvissling. Spökpiano, spökorgel. Ja. Så det är lite, vet du vad, också lite så här, utan att det finns så skulle det kunna finnas en karaktär i en Herzog-film spelad av Klaus Kinski som varje gång han ska mörda någon så visslar han så.
Men jag tänker att här, utan att ha sett allt som Klaus Kinski har gjort tillsammans med Werner Herzog så tänker jag att han mer slår ihjäl folk i liksom i vredesmod. Att han är inte sån här, du vet, han är inte sån hitman som är, han är ingen som Patrick Bateman så. Så, som tänker innan utan han bara
det finns alltså en trigger också.
Ja, men alltså Klaus Kinski är mer som kakmonstret.
Det kan gå från 0 till 100. Det kan vara vad som helst. Ägget är felkokt. Någon strök med. Kocken, ta hit kocken.
Det kan vara antingen att det är liksom ett ägg felkort eller att de ska liksom transportera liksom ett jättestort spanskt eller portugisiskt skepp genom djungeln på stockar.
Men det är inte så att Klaus Kinskis vrede bygger av han som... Han jobbar ju med att vara arg och förklara varför han är på samma gång. Men vill ni att jag ska bli så här arg? Nej, det vill vi inte. Varför gör ni då så här? Alltså, det är alltså sån.
Ja, just det. Sån. Som ett barn nästan.
Ja, verkligen. Ja, jag kan alltså lite om Klaus Kinski för att kunna säga någonting vettigt om honom. Men man ser den stora käften. Mm. På den här, en liten, ganska snygg kar. Med en riktigt stor käft.
Ja, men han har ju ett ganska så här, med hans ansikte är ju ganska så här, allting är ganska utstickande känns. Liksom det är liksom så här markant. Aha, på något sätt. Jag skulle möjligtvis sträcka mig till att han är fulsnygg. Möjligtvis.
Han är lite som en, han skulle kunna vara en karaktär i Skrotnisse av Jan Lööf.
Verkligen.
Alltså skulpterad av Jan Lööf.
Verkligen. Ja.
Igen. Som kolerisk karaktär av Jan Lööf. Kolerisk är det myt av Jan Lööf.
Det är roligt om det är så här, framgår någon sån där någon så här bok om Jan Lööfs liv och verk, att så här, karaktären så här, Albert i Bläckhult är löst baserat på skådespelaren Klaus Kinski.
Det är klart att Jan Lööf var intresserad av Klaus Kinski.
Var han lika intresserad av Klaus Kinski som han var av jazz?
Jag är kanske lite mer intresserad. Men jag tror att Klaus Kinski är väldigt mycket jazz. Alltså han appellerar till en jazz, en bebop.
Men skulle du säga bebop. Att Klaus Kinskis skådespeleri är lite jazzigt?
Alltså jag kan för lite om Klaus Kinski. Men jag tror att han är rätt jazzig. Fast det är hård jävla jazz. Alltså det är ingen liksom nybörjar jazz.
Nej.
Hård, ganska odynamisk, liksom fyra dragbasuner som dånar och sen plötsligt spela olika solon liksom, hård frias så att säga. Att det handlar om.
Men då har vi liksom så här karaktäriserat Klaus Kinski i förhållande till en musikstil. Men om du skulle karaktärisera dig själv i förhållande till musik, vad är du?
Oj, jag är nog som person. Fan vad bra. Bra fråga. Alltså jag tror att jag är sån här typ så här musiken i början på Benny Hill. Alltså lite så här, någon slags så här
Jacket i sax.
Fast någon slags music hall tradition också tror jag. Ja.
Är du lite roll in the barrel? Ja. Roll in the barrel of wine.
Alltså alla vill väl säga att de är rock. Eller liksom att jag är väl lite Rolling Stones där, för oss som är äldre då, men alltså att man är Man är, ja, men jag är nog Radiohead, men det är jag är nog mer music hall.
Jag är nog lite mer så här 80-tals mjukrock, så här, ja, Rio Speedwagon eller Starship och sånt.
Ja, det är, det kan det vara. Där man lägger så här riff med en syn. Nej, nej. Alltså, ja. Det svängde.
Ja.
Starship är de som we built this city on rock and roll.
Ja, bra där. Du, det ska jag ha med på nästa musikquiz. Ja, då höjer jag det.
Det verkligen. Starship är Jefferson Airplane från början.
Ja, som sen blev Jefferson Starship och sen bara Starship.
Och så bytte hon lite, ja, lite från psykedelika.
Precis,
till.
Men hon sångerskan, som jag glömt bort vad hon heter nu, något kort efternamn, hon var med nästan hela vägen.
Mm.
De hade väl någon, Jefferson Airplane hade någon sångerska som hette något typ Signe Anderson, okay, någonting i första LP:n, men sen bailar hon ur. Jag vet inte om hon kände att hon skulle satsa på något annat eller så. Jag tror det var ganska odramatiskt, men hon ville inte vara med längre. Och då kom den andra tjejen in som också tog med sig ny energi in i skeppet. Om du fattar vad jag menar.
Och så var det lite mer rock-style.
Ja, kanske så. Men det är roligt med liksom utvecklingen där från Jefferson Airplane till...
Men var det en liksom en upphovsrättsgrej som gjorde att de bytte namn till från Jefferson Airplane till Jefferson Starship?
Jag tror att det var mer att de ville förnya sig. Men det här vet inte jag. Men jag tror att det var lite så andra, vissa medlemmar följde med och andra inte, då kände de väl att vi kan väl anspela på att vi var Jefferson Airplane.
Men jag måste säga så att det få rockband i världshistorien har väl så smidigt följt med sin tid som Jefferson Airplane.
Ja, men de är verkligen på 60-talet. Liksom, är de verkligen 60-tal? Och på 80-talet är de verkligen 80-tal?
Verkligen. De liksom, de skulle är vilken collegefilm som helst. Det är typ så här, alltså man kan limma ihop en liksom en experimentell brittisk film av någon så här experimentell brittisk regissör på slutet på 60-talet. Typ så här, Antonionis Blow-up.
Mm.
Jefferson Airplane.
Mm.
Men också Tillbaka till framtiden med Michael J. Fox, Starship.
Alltså
det, de limmar sig här. Sen vet jag inte vad som hände på 90-talet med dem.
Nej.
Och de hade en grunge-period också.
Det var liksom så de fem stora, eller hur? Nirvana, Soundgarden och
Pearl Jam.
Och Alice in Chains? Nej.
Alice in Chains, Pearl Jam och Starship.
Ja. Och då heter de inte Starship längre.
Nej. De är Starships. TS på slutet. För att det skulle grungea till det lite.
Ja, precis.
De hette, vet du, vad hette grungeband? Så här, Temple of the Dog och Alice in Chains. De hade så jävla grungea namn, men de var We Are Starship.
Mm. We Are Starship. 1, 2, 3, 4.
Men det är skönt att de också har åldern inne för att gå runt i så här slitna jeans och stora lumberjacks. De är ändå 40-årsåldern då på 90-talet.
Ja, om det räcker. Ja, precis. Ja. Någonstans, ja.
Nu gör de så här trap.
Det är brittiskt hårdkokt rap.
Ja, precis. Så Stormzy rap.
Ja, just det.
Då sjunger de hur det är i förorten. Då sjunger de hur det är i Hackney.
Ja, precis. Mm. Ja.
Har du hört att Stones, det är rundar? Rundar det bara i mitt huvud?
Jag tror att du är psyksjuk, ja.
Fan, jag har haft den känslan hela morgonen. Det är något som
det rundar inte i mina lurar, men innebär inte att det inte
rundar. Det kan vara bihålorna kanske.
Ja, men rundar du hela tiden?
Det rundar hela tiden.
Jesus. Men du, ska vi ringa sjukvårdsupplysningen eller ska vi riffa på det?
Vi riffar på det.
Sådär, riffade ända in i döden.
Han riffade sig, liksom böjde ner huvudet och riffade genom en stroke och en massiv hjärtinfarkt.
Vad tänkte du på? Nej, men jag tänkte att det här är content, tänkte jag. Okej, men nu är Anders en grön sak. Jo, jag vet, men det är också content.
Jag var fan på väg in i något. Vad pratade du om innan du började runda i mitt huvud? Pratade du om Pearl Jam och
nu musik och grunge, följa med sin tid? Och...
Följa med sin tid, ja. Om Hackney, som är den, känner du till den här brittiska kriminalserien som heter ghetto-serien som heter Top Boy?
Inte mer än till titeln. Nej, jag har inte sett den.
Nej, men den kidsen älskar den. Men den utspelar sig i en förort, eller egentligen en del av London som heter Hackney, som är lite ruffare.
Är det tuffare än Brixton?
Ja. Jag tror faktiskt att det är det, för Brixton har fått en helt annan.
Brixton är lite gentrifierat.
Brixton är ju en... Du vet att författarrummet som skrev Succession, alltså under Jesse Armstrongs ledning, satt i Brixton och skrev
okay.
Succession.
Som en kul grej, eller de gjorde det bara?
Det var kanske praktiskt, kanske var en lokalfråga, tror jag. De var tvungna att vara i London från alla bra manusfattare.
Var kom Brian Cox ifrån då?
En skotte, va?
Jajamensan, mycket bra. Han kommer från Dundee.
Gör han?
Ja, eller Aberdeen. Ja, Dundee är han ifrån.
Okay, ja. Jo, men fast är det så att nu har Seppi Rolling Stones nytt på första gången på 18 år. Den plattan heter Hackney Sessions.
Okej, okay, så de kapitaliserar.
De kör lite Jefferson Airplane i prylen så att försöka hänga med sin samtid. Så att de...
Men det är ju också, men alltså, om det är några som kan så här, göra en skiva som heter Hackney Sessions, så är det ju ändå Rolling Stones. För de är ju ändå så här, de kan ju säga så här, men hörni, vi var faktiskt i London innan vi har varit i London ganska länge liksom. Vi har rört oss in liksom, i det här.
De är så gamla så att man kan liksom, de kan ålders, deras liksom, artefakter runt Rolling Stones. Kan man faktiskt använda KOL-14-metoden för att åldersbestämma?
Typ? Man måste åldersbestämma. Bli medlemmar i Rolling Stones med hjälp av KOL-14-metoden. Rolling Stones, de kan säga så här. Det var vi som skrev Roll in the barrel of wine. Welcome ladies and gentlemen.
De spelade förband till Johann Sebastian Bach första gången.
Ja, precis.
De kommer från typ så här Kent. Alltså grevskapet Kent, va?
Jag får passa på den, men de gjorde väl sitt namn i London, eller hur? De betraktar sig som ett Londonband.
Ja, absolut, absolut. Men de kommer från övre medelklassen i Kent. Samt som Iron Maiden, som också kommer från ett överklassområde.
En kvinna i grevskapet Kent, sin byst ut i solen så bränt att dess klarröda sken syntes långt bort till Ven, och ett skepp lär ha backat och vänt.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej Anders, och välkommen till Kamratpodden 4 meter.
Tack Fritte.
Vi säger det här ungefär drygt 10 minuter in.
Ja, vi bjuder på de här första 10 minuterna. Det är bonusmaterial.
Bonusmaterial som inte är liksom låst eller så, utan det är öppet, precis som allt vi gör.
Vi skulle ju vilja lägga ut, nu kommer det transparentaste jag gjort. Vi skulle vilja lägga ut bonusmaterial till bara er som är Patreons, men det är jag som rattar Patreon-sidan. Jag vet inte tekniskt hur man gör. Jag pallar inte ringa Martin Sonneby och fråga hur man gör. Men om du ändå vill bli Patreon så ska du gå in på patreon.com/4meter. Och det du gör då är egentligen att du visar ansiktet för oss och tar om hej, jag finns. Följ instruktionerna på den sidan. Du kommer att bli givare, en avsnittsgivare.
Och så skulle jag vilja tjatigt nog, men viktigt nog också uppmana folk att inte glömma bort kriget i Ukraina. Utan det finns en massa länkar i avsnittsbeskrivningen till organisationer man kan skänka pengar till för att hjälpen behövs fortsatt.
Ja. Precis, vi måste se till att de kan mota ryssen från Krim och även de andra regionerna.
Täcka ryssen, få checken på fall. Oh, vi ska vinna idag. Okej, okay. Ja, vi kan inte ta hela.
Så jävla gruppbord och kompatibel låt.
Men snart kommer ju hockeylåten sjungas på gruppboenden, eller så här äldreboenden i hela Sverige. Alltså när vår generation hamnar på äldreboende, då kommer det inte vara så här Lasse Dahlqvist. Nej. Och Harry Brandelius.
Då är Håkan Söderqvist som får jättegammal själv. Men, som får komma.
Men är det så här, en avatar föreställande Håkan Södergren,
Södergren
får då sjunga hockeylåten med hjälp av modern teknik såklart. Och alla vi då, så här, pensionärs...
Och vem satt där och bort och nickade till i en länstol? Håkan Södergren.
Det är så sjukt att Håkan Södergren där står där och sjunger som avatar. Så sitter han också i en länstol.
Jo, men jag ska komma tillbaka till Patreon-grejen. För vi är med en person som har följt den här uppmaningen redan i förväg.
Ja, underbart.
Vi har en ny Patreon. Och nu är han ombord, äntligen. Sebastian Nilsson,
helt fantastiskt. Ja. Sebastian Nilsson är ju då militärmusiker.
Yep.
Han spelar tuba.
Mm. Jag trodde det var så en liten flöjt han spelade.
Nej, Sebastian Nilsson, han är tubaist.
Så fast det är inte så är det väl inte basgången på en militärmarsch.
Jag vet inte ens om man kan gå. Nej, men man kan fan inte. Han spelar ju bastuba. Men det är för tungt att gå med.
Så han sitter på en liten permobil. Ja. Håkan Södergren ligger i diket och han har tagit hans permobil. Och...
Ja. Nej, men alltså, du får ursäkta mina bristande kunskaper. Mm. Men jag tror inte att man marscherar, liksom, militärmusiken marscherar inte med bastuba, tror jag. Det är bara min känsla.
Okej, men han spelar ändå tuba.
Ja, men när de har konserter, liksom, uppsättningar, alltså när de sitter ner och spelar, när Jan Malmsjö kommer och han bor i Karlskrona då. När Jan Malmsjö kommer och uppträder på deras konserthus där tillsammans med militärmusiken, då spelar han bastuba. Men annars när de går, då, liksom, då kan han traktera andra blåsinstrument, bläckblåsinstrument.
Ja, men det är ändå tyngre bläckblås. Ja, han går inte runt med den här bögiga flöjten.
Nej, absolut. Nej. Han är ingen piccolakille, liksom.
Det är som det amerikanska inbördeskriget flöjt.
Mm, precis.
Utan Sebastian är heltidsmusiker.
Ja, han är heltidsmusiker. Ja. Han spelar då militärt då, liksom, i musikkår i Karlskrona.
Är det valt med hjärtat, eller var det så att han egentligen ville bli en skön jazzmusiker på musikhögskolan, men sen så fick han ett jobb?
Nej, han älskar marschmusik.
Han kom.
Alltså inte så här på några så här fascistoida övertoner, utan han älskar bara marschmusik. Ja. Han är liksom Sosa, den här amerikanska kompositören som har gett namn till Sosafonen, tror jag, bland annat. Men han älskar alla marscher egentligen. Mm. Södermanlands Närkes
paradmarsch. Vad gillar han mest? Vad han gillar mest med marsch? Är det upptakten, eller är det liksom när man kommer igång, när droppet kommer, man kommer igång? Inte droppet, men när man kommer igång så där.
Nej, men han gillar väl, säg det han inte gillar med marschmusik. Han gillar ju att den är väldigt bra marscherad.
Det är en sak som inte Sebastian gillar med marschmusik. De måste gå upp så tidigt.
Ja, precis.
Han är väldigt trött, morgontrött.
Ja, det här med revel är inte hans grej. Men däremot, han älskar ju åka till den här Military Tattoo i Ystad. Oj. Det är en sån här otroligt jättestor militärmusikfestival. Ja. Där han får träffa, liksom, militärmusiker från det. Från Polen, det är från Litauen, Tyskland, Italien, Kroatien. Mm. Kommer de med sina små kravatter och sina militärmusikmarscher från, liksom, olika kulturella och språkliga områden.
Har han någon favoritområde när det gäller marsch?
Ja, men det är väl Sverige och USA som är de stora, liksom. Det är som när det gäller populärmusik. Ja, men det är ju så här, mycket av den bästa popmusiken kommer från USA och England. Så
och
är
Sverige. Marscherna
och Sverige. Det är liksom de länderna som dominerar, kan man säga.
Ja, det är samma där. Marschbältet. Ja. Men är det här någonting som han har upptäckt själv, eller är han fallen på en linje av marschälskare?
Ja, han har ju liksom en musik i släkten och militär i släkten. Mm. Men ingen som har kombinerat de här två. Så han är den första som på något sätt förstår att de här två intressena kan kombineras.
Musik och militär.
Men intresset för, liksom, uniformer, puttade skor och, liksom, hela så här exercisen och allting runt omkring. Och, alltså, det här är ett skönhetsvärde från honom. Precis som, på samma sätt som att någon älskar, liksom, att titta på ett gammalt så här välputsad ånglokomotiv. Mm. Mm.
Men Sebastian, är han också ivran också för ett starkt försvar?
Nej, han är inte, det är inte hans intresse.
Han är liksom intresserad av det, liksom, på något sätt så här.
Nej, men han tycker, liksom, att försvaret ska finnas av på samma sätt som att Riksantikvarieämbetet så här värnar om bra hus.
Ja, okej.
Alltså att han ser försvaret är mer som en artefakt, och på något sätt som det är någonting som är värt att vårda, tycker han.
Mm. Ja, men det är mer kulturhistoriskt än försvarspolitiskt.
Han är nog mer intresserad av liksom vård av gamla regimentsområden än att svenska ungdomar ska åka till Mali och Afghanistan.
Så han gillar att gå upp på gamla regimentsområdet i Karlstad och titta på, liksom, hur tegel möter asfalt.
Varje gång han kommer till regimentsområdet som har blivit omvandlat till högskola eller företagscenter så gråter han en liten skratt.
Ja, men då är han ju ändå lite militärt intresserad också, liksom, för att att det borde finnas fler militärer.
Ja, han tycker ju att det var konstigt att, liksom, allting lades ner och så nu ska det byggas upp igen, och tydligen. Där tänker han så här, men det kanske man kunde ha varit lite mer ihärdig. Så.
Ja.
Ja. Titta på Finland, säger han ibland. Så här, vad bra de är. Var, inför pandemin, då hade de hade lager av livsmedel och medicinsk utrustning och läkemedel och sådär.
Men inte så att han lite så här, att Sebastian lite är som säkert en vissa är lite så här smygglada över kriget i Ukraina, för det har ändå skyndat på en upprustning i Sverige, en mobilisering i Sverige.
Nej, han lider bara med
ukrainska folket. Ja. Annars då, civilstånd?
Han är ogift.
Ogift?
Mm, men han är då sambo med en kvinna som har två barn i en tidigare relation.
Okej, hur gamla?
De är 6 och 8.
Ja.
Och han har en väldigt fin relation till dem. Mm. Däremot är det lite komplicerat med exmannen.
Vem är det då?
Det är en kille som heter Patrik.
På vilket sätt är det komplicerat?
Nej, men alltså exmannen, ja, men det är väldigt så här, han är väldigt oflexibel.
Ah.
Sebastian tycker att ja, man är så här, lämning så här, kan man höra av sig så här, du kan vi hämta lite tidigare, lite senare, eller så här, den här helgen är det handbollskupp och så här, kan vi hämta då så kan vi skjutsa och så här, och han är väldigt så här. Vilket liksom också liksom, Sebastian, han är ju så här militärmusiker, han är ju van vid liksom, tidordning och reda, men han tycker att när livet ska levas, då kan man inte hålla på och liksom gå by the book hela tiden.
Jag fattar, det där är intressant, en intressant liksom dualitet i kallar man för det, kognitiv dissonans.
Mm.
Att han å ena sidan gillar marschen och liksom det taktfasta och ordning, men han tycker ändå man kan inte vara lite flexibel nu. Om till exempel är någon slags militärträff eller musik träff i Wuppertal i Tyskland.
Såklart, ja.
Så då ville han kunna ta med sig både Marianne och ungarna.
Mm.
Men det går inte, därför att det är Patriks vecka då. Ja. Och det är överlämning precis när hela familjen skulle checka in på hotellet i Wuppertal.
Mm, just det.
Dit de har tagit sig på en sån här svävande...
Schwebebahn.
Ja. Oh, nu ringer det här, vänta. Det är Sebastian Nilsson.
Det är helt sjukt.
Jag kan inte ta det, jag får ta det sen.
Mm. Men du hälsar honom då. Men det har ju blivit lite i slåssning.
Ja.
För att Patrik skulle lämna barnen hemma hos Sebastian och Marianne. Då. Marianne är ju också så här sjukt att hon heter Marianne med tanke på att hon är 38 år gammal.
Ja, men
hon är en av de få som liksom, det är så här en anakronism så att hon heter Marianne.
Konstigt egentligen att just det namnet också är så där, känns anakronistiskt, för det är så vackert.
Mm.
Det flyter ju fram som en fjällbäck, Marianne.
Mm. Tänk dig en godis insept i ett rödvitt fodral.
Ja.
Tänk dig ett grammofonbolag.
Ja.
Marianne, eller hur?
Ja, jag tänker på godiset faktiskt. Jag tänker på.
Men det blev lite islossning, för Patrik skulle ju lämna då och Marianne var borta.
Mm.
Och då tog Sebastian emot.
Mm.
Det var liksom lördag eftermiddag, det var så här överlämning. Och då, ja, men barnen var ute och liksom lekte i den här upplåsbara poolen. Och det var så här härlig dag. Och då frågade Sebastian om Patrik inte ville stanna på en öl.
Mm.
Och sen så blev det faktiskt 3 öl och en whiskypinne.
Mm.
Och då på något sätt satt de och liksom, att de kom liksom förbi.
3-1.
Exakt, precis. Som Sebastian skulle ha skrivit.
Ja, 3-1.
Precis.
För Patrik var bara en rejäl stänkare.
Eller som man skulle beskriva en triol med format. Men vad heter det? Ja, men precis. Men då kom de under ytan på varandra lite grann. Och det var faktiskt lite rörande. Patrik började till och med gråta.
Över Marianne?
Ja, lite över livet, att det inte hade blivit som han hade tänkt sig. För att liksom det var han som ville skiljas. Och sen hade han liksom inte riktigt kommit på fötter igen. Det var inte så att han var totalt under isen, alkoholiserad och så. Men det var... Alltså att, han hade inte samma harmoni. Liksom. Han hade ingen harmoni innan heller. Men han kom på att det kanske inte var Marianne och barnens fel. Då, och sådär. Ja, men det blev till och med så att Sebastian gav honom en kram innan han gick och så. Så
nu upprättades det liksom en kanal mellan Sebastian och Patrik efter det, som de håller en tråd.
Ja, de har en egen tråd. Sådär.
Patte ringer. Då var han
Pata.
Ja. Men det är inte så att han döljer det här för Marianne? Hon har en egen kanal.
Nej, men Marianne tycker det är bra. Ja. Marianne gillar ju det.
Hon
är lättad som fan.
Men Sebastian Nilsson är liksom en kille som lever livet som det ofta är.
Ja, men alltså, han är ju en ganska vanlig man.
Ja.
Men med hjärtat på rätta stället. Ja. Det är så många andra svenskar.
Ja, verkligen.
Försök liksom en mensch.
Det kan jag vittna om.
Gör så gott han kan.
Ja, och jag kan vittna om det eftersom jag har träffat Sebastian Nilsson. Faktiskt. Och vet du en sak?
Nej.
Allt du sa stämde på pricken.
Helt sjukt.
Ja, lite med viss små detaljer som ska justeras.
Ska du ta whisky på det eller?
Ta 3 öl och whisky. En så kallad 3-1.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det hände när du satt och... Det var inte Sebastian som ringde.
Var det inte det?
Nej, det var en arbetskollega som ringde. Och då tryckte jag på den där fiffiga knappen, kan jag ringa upp om en stund?
Mm.
Och sen så nu, efter att vi hade pratat färdigt om Sebastian, så tänkte jag ringer min kollega.
Mm.
Och då tryckte han på den där knappen. Och det hade kanske bara gått 2 minuter.
Ja.
Och då så tänkte jag, det som händer är att då kommer han ju ringa om en stund och då kommer jag också trycka på den knappen. Så då skickade jag ett meddelande till honom som var så här: jag sitter i inspelning av podd, jag ringer dig när vi är klara.
Mm.
Men jag tror att han kommer trycka på knappen då också.
Varför att?
Nej, jag tror att folk är så jävla busy.
Mm.
Hela tiden, svårt att få tag på folk. Trycks på den här knappen hela tiden. Mm.
Men tycker du den här knappen är bra eller är det frustrerande?
Alltså jag tycker det är liksom på den är bra när jag kan trycka på den, men det är det värsta som finns när någon annan trycker på den.
Ja. Så. Just det.
Typ när min dotter Stella trycker på den.
Mm. Och du vet att hon har ingenting.
Ja, går på Ölands folkhögskola. Och hon åkte tillbaka till Färjestaden med buss från Cityterminalen häromdagen. För vi hade hårt upp över helgen. Och jag följde med henne till Cityterminalen och såg till att hon kom på det. Hon är 22 så hon ska ju klara det själv. Men det var ändå mysigt sådär. Ja, och sen så hade vi pratade lite så här om att alla landskap hon skulle få åka igenom. Vi kom fram till att det var 6 landskap brände hon av på den resan. Uppland, Sörmland, Östergötland, Småland, Öland. 5 landskap. Förlåt. Men väldigt många landskap. Jo, hon hade vaknat morgonen på Gotland. Så det var det 6.
Okay.
Men i vilket fall som helst så gick jag från därifrån lite innan bussen skulle gå. För att parkeringstiden på bilen på att gå ut. Och jag ville liksom komma hem och komma i ordning. Så här. Men sen så vill jag ändå höra av mig till henne och kolla. Och just vi pratade också om vilken väg ut från stan kommer bussen ta. Sådana här saker som jag tycker är intressant. Så kommer de åka liksom kommer de åka Fleminggatan rakt fram till Fridensplan och gå på E4 den vägen, eller det blir Söderleden bort till Gullmarsplan och sen så tunnlarna under och liksom, det beror på trafiksituation. Vilket fall som helst så hörde jag med till henne efter en stund när bussen har kommit iväg via ett sms, går allt bra? Och då så svarar hon, så jag sitter bredvid en kille som luktar jävligt illa. Och då var jag så otroligt orolig över att det var en någon idiot, liksom någon typ såhär psyko, för det är min dotter. Och så tänkte jag, varför sitter hon bredvid en snubbe som luktar illa, för varför satte han sig bredvid henne för liksom? För hon har ju inte satt sig bredvid honom. Så jag frågade, är det smockat på bussen eller är det, finns det gott om plats? Det finns gott om plats, skrev hon. Ja, men då byt bara plats, skrev jag ett sms, byt bara plats. Och så svarade hon inte på det. Och sen så ringde jag efter ett tag och så sa jag, så här, du kan bara säga ja eller nej nu, luktar han väldigt illa? Men byt plats, det kan jag kanske göra, du vet, sådär fick hon uttrycka sig, för att inte den här snubben som satt bredvid och luktade illa skulle liksom. Men sen så pratade vi inte mer, och sen så kom den tiden när hon borde vara framme, och den passerades med en timme, och då ringde jag för att kolla och hur det kom fram ordentligt. Sådär. Då tryckte hon bara på den här knappen. Och då fick jag en slags inre bild av att att hon låg typ i något jävla kärr utanför Kalmar. Och att han stod och tryckte på den här knappen när jag ringde. Pappa ringer. Fy fan vad vidrigt. Då var det vidrigt. Kan säga. Sen ringde hon tillbaka. Då hade hon gått på folkhögskola. Så det var ju liksom party direkt när hon kom fram. Och,
gäller såklart.
Ja, det var ju liksom high life hade återupptagits på folkhögskolan.
Men löstes mysteriet. Varför bytte hon inte bara plats?
Hon bytte plats. Det var, och anledningen till att han satt bredvid henne, det var att det var platsbiljetter på bussen. Aha, så du sitter okay. på rad 23, plats
okay,
A.
Okej, jag liksom. Förstår.
Ja, så, så det var därför. Så de, det var inte så att någon av dem valde att sitta på, utan hon trodde att han hade en depressionsproblematik. Mm. Att hon, det var en kille i hennes egen ålder som hon, han tog inte hand om sig riktigt. Nej. Som hon uttryckte
det. Men det är väl det som man oftast tappar då när man blir deprimerad. Mm. Personlig hygien.
Mm.
Och fast handslag har de inte heller, va?
Nej, personhygien, handslag och blick.
Mm.
Det är väl ja. Det gäller inte för alla. Det finns ju de som är väldigt bra på att maskera sin depression också. Mm. Som sköter sig perfekt och liksom är gladare än någonsin. Så där. Liksom riktigt fritt som glada, men innerst inne helt tomma.
Mm. Som jag då?
Nej, jag tror inte det.
Nej, men... Ja, men det är intressant det där.
Det finns ju, det är klart att alla människor har ju ett mörker i sig.
Mm, så är det.
Som vi sa förra veckan, att det finns inga vatten som är så djupa som de inre vatten.
Mm.
Men jag tror ändå inte att du är där.
Nej, jag skulle inte säga att jag har några djupa saker. Jag hade en rätt rejäl svacka när jag pluggade Lund. Efter att jag liksom, då hade jag gått i skolan och sen hade jag gått gymnasiet och sen började jag plugga Lund. Och så hade jag bara pluggat. Så jag hade liksom inte, det är klart att jag hade gjort andra grejer på... Liksom, tågluff och så. Jag hade gjort andra grejer, men det var som att jag hade hela mitt liv bara en enda lång sträcka eller så här, transportsträcka. Så då helt plötsligt så drabbas jag av någon slags insikt att jag måste göra något annat. Liksom.
Mm.
Så då var jag nog, jag ska inte säga att jag var deprimerad, men det var en svacka.
Hur märktes det ut då?
Nej, men alltså då, ja, men då, bara, då bestämde jag mig för att jag ska inte söka någon kurs i höst.
Vilket år är det här ungefär?
Ja, det är 95.
Alltså, men du, för sen blev du väl en arkitekt.
Ja.
Så du liksom den första liksom, vad ska man säga, larmklockan, den lyssnade du ändå inte riktigt på. Eller vad gjorde du den hösten?
Nej, men då gjorde jag lite blandade grejer.
Var det då det var golfkadet till Gunnar Gren?
Nej, det var när jag var 10 år.
Ja, just det. Han var ju död 95.
Ja, det var han ju. Ja. Kanske.
91.
Mm, okej, okay. du kan din Gunnar Gren.
Mm.
Ja.
Ja.
Spännande.
Kan Gren och Lis livslinjer.
Men
vi ska inte prata om det, nu ska vi prata om det.
Men Gunnar Nordahl dog också tidigt.
91 också.
Gunnar Nordahl dog 91 också.
Ja, 91 eller 92.
Alltså de dog väldigt
tätt. De var typ 70 bara. Ja. De var födda 21, 22, 23.
Mm.
Men både Gunnar Gren och Gunnar Nordahl, de blev bara 70.
Mm. Nisse Lidholm däremot
07.
Ja, levde i en evighet kan man säga.
Ja, han levde
inte riktigt.
Nej, men han blev liksom lite äldre.
Ja.
Jag tror han hade uppdrag inom Roma på 90-talet fortfarande.
Ja. Gick in, men Nisse Lidholm var väl den som efter karriären verkligen fick ytterligare en karriär. Alltså som tränare, han var ju verkligen upphöjd.
Ja. Han ansågs väl också vara den bästa av de tre som fotbollsspelare.
Ja, fast var de inte också ganska olika just på det sättet?
Jag kan inte dem.
Men Gunnar Nordahl kallades för typ Il Cannoniere.
Mm.
Alltså han var ju liksom...
Jävla bössa.
Ja, men han hade ju så stor och stark centertank liksom. Mm. Jävla bössa.
Mm.
Och Gunnar Gren kallades ju för Il Professore. Han var ju den kluriga mittfältaren. Men det kanske lite så här... Ja, men han var lite en bolltrollare på mitten. Mm. Lite, kanske åt Zidane-hållet möjligtvis. Mm. Men med den tidens mått.
Alltså lite så här, jag vet inte han, Ekdal, vad heter han? Niklas Ekdal, vad heter han? Albin Ekdal.
Mm. Nej, men Albin Ekdal skulle jag snarare säga drar åt Nisse Lidholm-hållet.
Okay.
För Nisse Lidholm, alltså om det var så att han hette typ Il Conte va?
Ja, greven
alltså. Ja. Att han var liksom, han hade liksom, det var, han hade liksom en fin hållning på planen framförallt. Mm. Det är framförallt det man förknippar med Albin Ekdal också. Att han har så fin kroppshållning.
Tills knät går.
Ja. Men att han är liksom lite av en sån här, ja, men en general och sammanhållande kraft på mittfältet.
Mm.
Så.
Mm.
Sen vet jag inte om de var mittfältare för liksom fullt ut på den tiden. Det fanns ju då, man var ju där till höger, eller center och höger inner, höger ytter, bla bla bla. Så.
Det känns som att fotbollen var helt annorlunda då. Att man... Det var som en gentleman's agreement mellan lagen, att om jag passar till honom, då går det inte du och bryter den passningen. Nej. Utan det är så här, pass, bredsida, pass, och då står liksom backen och väntar på nästa drag.
Ja,
det är som schack.
Nej, men om man kollar,
då går de in och bryter passningar.
Nej, men om man kollar på gamla filmer från 80-talet, så här, från VM-turneringar och så där, så ibland så känns det som att det så här, de börjar vid målvakten och det är liksom ingen som pressar. Nej. Utan bara de slår upp bollen till mittlinjen och där är det någon som möter. Det är, liksom, det är inga motståndare. Nej. Jag vet inte vad fan de är någonstans. De är ute och liksom dricker kaffe vid sidlinjen. Liksom. Och sen så småningom så börjar de pressa. Mm. Men idag så du liksom, du har ju knappt, du har ingen chans. Liksom.
Du såg väl också inför matchen, inför Sverige-Österrike-matchen, att de hade en intervju med Robin Olsson. Mm. Och så visar han liksom hur är det att spela ut bollen om du måste göra det med fötterna. Mm. Då har han 2 sekunder på sig att fatta beslut.
Ja.
Därför att det är någon som ligger och pressar. Men jag känner att jag gav det lillfingret av att gå bort från den här storyn om din depression på 90-talet. Du tog hela handen. Tog
det. Men alltså, för att den här historien, den är inte så, liksom, den är inte så rolig.
Nej, men det som slog mig var ju att för om inte det hade hänt, så hade du inte suttit här idag.
Ja, fast jag vet inte riktigt, för att det var inte så här kopplat till att jag så här kände att jag skulle göra ett annat karriärval.
Utan det var ju studierna liksom.
Ja, det var mer så här, liksom massan av att ha liksom pluggat ett helt liv. Så. Men så jag gjorde lite smått och gott i Lund. Både i Lund, både ganska billigt. Och så här. Och sen så sökte jag lite praktikplatser. Så det slutade med att jag landade på ett arkitektkontor i Märsta utanför Stockholm.
Man, bara för att liksom komma ur den här svackan, ja, så hamnade man på arkitektkontor i Märsta.
Ja, så här ur askan i elden, ja, på något sätt. Om det så här, var det deppigt innan så blir det ännu deppigare nu. Märsta är ju ganska deppigt. Ja,
det är andas, men då ska man minnas att du kommer från Knivsta. Ja. Det är nästgårds.
Ja, det är
cykelavstånd.
Ja, no, ja, då ska man vara
bra cyklist.
Ja. Men det kanske är 1,5 mil.
Okej, moppeavstånd i alla fall.
Ja, det är. Man kan ju cykla 1,5 mil, det är inga konstigheter.
Nej.
Men då så fick jag jobb på det där i december, alltså typ flera månader efter att jag inte hade börjat plugga så här, som vanligt. Och sen när jag hade gjort det till sommaren, då hade jag också sökt Erasmus-utbyte. Så då kom jag in på arkitektskolan i Barcelona.
Där kom liksom en high life-period i ditt liv.
Ja, Barcelona var väldigt kul.
Mm.
Det var lite sådär, men det var väldigt kul. Jag träffade fantastiska vänner och jobbade rätt hårt och gjorde otroligt roliga grejer.
Mm.
Och bara bo utomlands för första gången på riktigt. Det var ju liksom det var otroligt. Men då jag var ju 25 då. Ja. Så det var ju liksom typ, jag borde ha varit vuxen. Jag var inte det, men jag var väl fortfarande en ungdom.
Du var väl kvar sen så kom du tillbaka till arkitekthögskolan eller till Lunds universitet.
Mm.
Och var med i Kennevalen 98. Och liksom, så att,
precis.
Då var du ju riktig överliggare.
Ja, det var jag. Och sen så slutade jag på arkitektskolan 99.
Alltså 99, då gick vi ut samtidigt.
Mm.
Du och jag.
Gick du ut på
Nej, årsskiftet 98-99 gick jag ut. Mm. Så klev jag ut på
sen när du klev ut som någon slags
TV-producent.
Ranglig TV-producent. Ja. Så klev ut som en ranglig arkitekt.
Ja. Ja. Och vi har båda så bytt bana sen.
Så är det. Mm. Även om du ligger lite närmare, va?
Ja, jag hade redan börjat skriva manus under utbildningen. Ja. Så jag fick mina första manusjobb. Eller jag blev anställd, men när jag fortfarande pluggade. Mm. Som manusfattare.
Mm.
Men du genomförde ändå en rejäl, riktig magisterutbildning. Liksom. Men fanns det liksom tankar under de här 10 åren att det är nog underhållning jag borde hålla på med istället, eller slog du bort dem?
Nej, men jag gjorde det för att jag tyckte det var jävligt kul, men jag hade nog ingen idé att det skulle vara det jag skulle livlära mig på. Utan det, kanske för att jag inte trodde på det riktigt, och kanske för att den karriärvägen fanns liksom inte riktigt sådär. Det var inte så att mina föräldrar motarbetade att jag skulle hålla på med spex och så.
Nej.
Men det fanns ju inga sådär kulturella yrkesval tidigare i släkten, som du har ju kommit från en så här cirkusfamilj.
Mm. Och för mig var det som hade varit konstigt om man inte. Jag hade min mamma har 2 bröder. Den ena är skådespelare och operasångare, utbildad operasångare, och han har varit cirkusartist och nu är han skådis igen. Och den andra blev ganska högt uppsatt datakonsult inom Teter Enator.
Mm.
Men det var den misslyckade skådespelaren.
Okay.
Han hade också nämligen jobbat på Malmö Stadsteater som skådis, men han blev
intressant.
Han lyckades inte, så han fick han reste jorden runt. När man träffade honom hade han alltid en första klassbiljett i bröstfickan, för han skulle åka till Chicago på kvällen eller så.
Var det 10 till Enator-pengar då, eller?
Ja.
Skulle han gå på improv eller?
han byggde system. Det började med att han hade en han jobbade som skådis på Malmö Stadsteater, sen så köpte han en kiosk i Rosengård.
Mm.
För han ville inte, han var lite entreprenöriell. Mm. Han köpte en kiosk. Sen var det så jävla mycket inbrott i den kiosken. Det här var på 80-talet, tidigt 80-talet. Då köpte han en typ ABC 80. Och med hjälp av den och telefonjacket så lyckades han konstruera ett tjuvlarm som gjorde att hans telefon ringde när det blev inbrott. Och så upptäckte han att han var väldigt bra på det här. Och något företag upptäckte hans talang och han fick börja utveckla programvara. Sen så började han jobba med Världsbanken. Han utvecklade ett system för valutaomvandling som var revolutionerande. Då var han liksom en stjärna. Då skrev han om internationella så här, PC-tidskrifter och så. Men det var ändå så att han lyckades inte som skådespelare.
Men kände du
på honom? Jag talar om min släkts liksom, kärlek till varieté och skådespeleri.
Men var det någonting som märktes när man träffade honom att han liksom var, att det gick bra för honom rent professionellt, men att han så här, saknar den här tillgörna? Eller?
Alltså det, både han och hans brorsa Tony, de var ju han har ju tyvärr gått bort. Michel, men de var ju sjukt bra på att dra anekdoter. Alltså de var de bästa historieberättarna jag någonsin träffat. Så att vi käkade en lunch hemma hos honom. Han bodde i Anderslöv utanför, mellan Malmö och Ystad.
Som tyvärr inte var något systembolag längre.
Nej, jag vet inte om de hade det då heller. Det här var för 20 år sedan.
Men de hade det då, tror jag.
Okej, ja. Fan vad du kan. Jag kan så jävla mycket. Det där är ändå så här, det är du. Och vet om det finns systembolag i Anderslöv.
Men jag har ändå bott i Skåne och då läser man ju sydsvenskan. Så att det liksom, han har ju följt det.
Jag vill nu vill jag säga en random ort i Sverige och så ska du säga om det finns systembolag där. Ja, inte. Ja. Grangärde.
Nej, jag skulle säga typ att inte finns det.
Nej, jag tror inte heller. Sunnansjö då?
Nej, det finns inte det heller.
Nej, det är nog Ludvika som gäller.
Ja, ja. Jag tror det.
Okej, men Emmaljunga.
Emmaljunga? Nej, det finns inget. Jag tror inte det finns något blogg där heller. Emmaboda däremot, absolut.
Absolut, oj. Ja. Men då så käkade vi lunch hos honom, Anders Löv. Och sen så först visade han sin matematiska. Han var extremt matematisk. För han hade byggt en trädäck utanför villan. Och då så vill han berätta hur många skruvar som hade gått åt. Kan du gissa hur många skruvar? På så här, att liksom, det var intressant. Ungefär. Det hade han räknat.
Wow. Ja. Okay.
Ja. Men sen så satt vi och käkade lunch. Det var jävligt trevligt. Och så, bara, så började han och Tony dra anekdoter från cirkuslivet. Och då var det så här. Okay, nu börjar det bästa radioprogrammet jag någonsin har hört. Mm. För de var så jävla bra på att dra anekdoter. Mm. Och så lite så här, det stämmer inte. Det var nämligen så här, bla 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 bla.
Men där ångrar du att du inte hade liksom inspelningsutrustning med dig?
Ja, det verkligen. Och tyvärr så är han borta. Men Tony lever fortfarande. Okay. Och alltså hans lillebror är sjukt bra på att dra anekdoter. Ja. Riktig anekdotmästare.
Mm. Men det är Tony Rodin?
Tony Rodin, ja. Som har varit med i Snedtänkt flera gånger och pratat om varieté och cirkus och även knäppa upp och sånt där. Mm. Ja. Men för du var ju liksom 34-35 när du valde att liksom kasta alla de här 10 åren, alla studiemedel som du har tagit och liksom året bara på sophögen och börja en ny karriär.
Fågel Fenix.
Vad hände? Kan du bara, för det där fascinerar mig rätt djupt. För nu sitter du ju ändå här 15-16 år senare i liksom, du är liksom på något sätt så här monetärt sett framgångsrik innan du gör det, även som publikt sett. Du har lyckats. Liksom.
Ja, det,
och då ska man inte bara prata om att du bor i ett jättefint radhus i Gröndal, utan liksom du är ju rätt avslappnad, aktad. Det märker man ju när man träffar folk i branschen att de har liksom det finns en aktning. Men du har haft en ganska kort tid egentligen.
Ja, men det är ju viktigt för mig att vara aktad, va? Nej, men den korta varianten är väl
viktiga att... Viktiga grejer i livet. Nej, men ja, det är rent under aktning. Mm.
Nej, men jag blev klar med arkitektstudierna 99. Mm. Och då var jag tillsammans med tjej och vi förlovade oss.
Mm. Fick 3 barn.
Nej, men vi flyttade ihop och bodde i Malmö. Mm. Och då kände jag väl att det var någonting som saknades i mitt liv. Att då hade jag på något sätt tänkt att ja, men det här med underhållning och så, det behöver jag inte göra nu, för nu har jag liksom jag har fast jobb och bostadsrätt och
precis, för det måste ha slagit flera gånger under 90-talet att fan, det här är jag riktigt bra på.
Ja, fast det var ju också där, paradoxalt nog i Lund, man höll ju på liksom med spex och revyer och karnevaler och sådär, och man var väl ganska bra, men det var ju också ganska många som var bra. Så att just det där, alltså vem som var riktigt bra, det visste man, eller man visste ju vilka som sjöng bäst och så i spexen och så, men och att Johan Wester och Anders Jansson var jätteroliga och sådär, man kände att de kommer komma på tv, det fattar man, de var ju lite generationen innan oss.
Är de typ 65
eller? Ja, men de kanske födda 68 eller så, eller 67, men alltså, men så de, ja men några år äldre bara, men de var ju liksom en karneval innan liksom. Så här, en karnevalcykel. Eftersom man räknar i 4-årscykler. Så här. Men så det var liksom, det var ganska svårt att säga ja, men vem kommer att jobba vidare med det här? Liksom. Mm. Så från min generation så är det ju liksom Sanna Persson Hallapi som är skådespelare och komiker. Hon har ju liksom, hon lever ju på det här.
Jag skulle just fråga vem som är den stora stjärnan i din generation. Men,
men det är ju Sanna. Och sen är det väl det i viss mån jag då, som har liksom ändå jobbat med det här. Och sen är det Henrik Widegren också som är läkare, som är röstläkare. Men han är ju med i Fråga Lund-panelen och han gör ju jättemycket shower och sådär.
Han är bra på scen.
Ja, och han är ju han är jättebra på framförallt på att skriva låtar och framföra. Så han har ju liksom en internationell karriär. Han skriver ju så här mycket så här sjukvårdslåtar och sånt.
Det var du och Henrik som sjöng kuplett från Christo, va?
Nej, Henrik var inte med där faktiskt. Men vad heter det? Jo, men tillbaka till historien då. Så då kände jag att det saknades någonting. Men då började jag och min kompis Magnus Erlandsson, som jag gjorde jättemycket grejer med på 90-talet. Då började vi sätta upp små liksom, shower på en restaurang som heter Möllan i Malmö. Och det här var typ 2002-2003 någon gång. Och då hade jag separerat från den här tjejen. Och då gjorde vi det. Och vi gjorde
men
massa...
det här var fortfarande bisyssla.
Ja, det var bisyssla. Men då gjorde vi jättemycket så här karaktärer. Vi hade massa olika. Suno Gabriel och Jim och Jan och alltså Walter Fuchs. Det var väldigt många olika karaktärer som vi baserade där på. Så hade gästartister och sådär. Så vi satsade ganska mycket på de här kabaréerna och hade skitkul med det. Och sen så blev det så att vi var med i en humorshow som hette Extra Allt som var i Malmö 2004. Och då var det ännu mer folk som kom in. Så det var liksom, man plockade in liksom allt som Malmö hade erbjudit.
Var det där liksom sådana här Malmö, det som vi kallar för Malmö-scenen idag, föddes
ja,
med
där
Valle
då,
och
där var det då så här, Domstolgänget med Kalle Lind och Valle, Ola Norén var med. Anders och Måns var med. Jesper Rönndahl och Simon Svensson var med. Sissela Benn och Emma Hansson Löfgren var med. Sanna Persson var med. Jag och Marcus var med. Magnus var med. Det var massa folk som sen blev liksom någon slags lite community.
Så. Alltså det är verkligen så här, det är ändå underhållningseliten.
Det ja, idag är underhållningseliten. Det. Idag är det. Ja. Men efter den showen, vi gjorde två säsonger på bryggeriet, eller vad heter det, chokladfabriken eller Brewhouse i Malmö. Då,
alltså där på den stora gatan som går
ja,
rakt emot.
Ja. Ja. Och då skickade jag ut en liten blänka, liksom en mejlförfrågan i den här tråden med alla i ensemble där. Så här, det här med stand-up, är det någon som är intresserad av det? För jag hade varit och kollat på stand-up i Stockholm på ett litet ställe som heter Ove med skägget. Och det var 2005.
Vad var det någonstans?
Det låg på Kungstensgatan heter det. Det är liksom en liten tvärgata till Sveavägen. Precis vid Handelshögskolan.
Jaha, vilka uppträdde där?
Ja, men då var det ju Hasse Brontén uppträdde bland annat. Och jag kommer inte ihåg om det var några mer som är aktiva nu. Men jag tyckte det var väldigt roligt i alla fall. Det var nästan första gången jag såg stand-up live. Så.
Roligt att Hasse Brontén dyker upp i alla sammanhang.
Ja, verkligen. Nej, men han hade precis börjat då, tror jag. Eller han hade börjat något år tidigare.
Har du sett det här programmet? Du ska fortsätta din story. Ja. Men har du sett det här programmet som heter Överlevarna, tror jag? Det är som Claes Malmberg leder, där ett antal svenska komiker ska överleva.
Ja, just det.
Ja, så det första avsnittet när han säger så att nu är det så att alla andra är döda. Ja. Och Nisse Hallberg bara, ja, så Brontén också död.
Det var ju rätt roligt skämt.
Ja, roligt, ja. Ja.
Men...
Jesus. Hasse Brontén är död.
Oj, oj. Men vad heter det?
Det kul. Drog en mejltråd.
Ja. Och då var det bara Marcus typ som nappade.
Aha.
Och sen började vi skriva material och repa i hans vardagsrum.
Så det är därför som du och Marcus är oslipat fortfarande.
Ja, ja. Så, och sen så ville vi köra på, testa på Mac i Malmö. Då hade de inga tider den hösten. Mm. Vilket det är helt okej. Liksom. Det var ingen så diss. Så. De hade inga rookiespottar. Då. Så då sa vi, men då startade vi något eget.
Och det är därför ni heter oslipat, för det var oslipat.
Ja, verkligen. Ja, så det var liksom en nybörjarklubb från början, eftersom alla var nybörjare.
Men det är fan, vad kul. Vi ska inte prata om mig nu, vi ska prata om dig. Men det var precis det som gjorde att jag också startade stand-up-klubb.
Mm.
För det gick inte att få några tider.
Var det så?
Ja, så att jag och Henrik Blomqvist bara, men då får vi starta en egen klubb.
Mm.
Okej.
Okay. Ja. Men på den vägen, och sen så började jag med stand-up, och sen så fejdades ju arkitekturen ut, kan man säga, mer och mer.
Mm.
Och sen så började, fick jag jobb på SVT Malmö och jobb, liksom skrev lite barnprogram, och sen började jag skriva Robins, och ja, och sen hade jag inte så mycket kvar. Sen så undervisade jag lite grann på, både på arkitektskolan i Lund och på SLU på i Alnarp. Fram till 2009 kanske någon gång, 2008-2009.
Då träffades vi första gången, tror jag.
Ja. Men då var ju verkligen, då höll jag på att fasa ut.
Ja, då var ju du någon i Malmö verkligen.
Ja, det var, men då hade ju Oslipat funnits i 4 år, så det var liksom ändå så här en kraft att räkna med, så.
Jag kommer ihåg första gången jag var på Oslipat i Malmö, då var det på Tangopalatset fortfarande som ni körde, och det var en sort 2010 tror jag.
Mm.
Och jag kände inte dig, jag kände bara Marcus, och Marcus som hade, jag tror Marcus bodde väl i Stockholm då, och hade bjudit ner mig. Jag tyckte att jag hade en sån Tage Danielsson kvaliteter. Så jag var skitnervös, kommer jag ihåg. Och sen så kom jag dit på hösten, eller var i november, och du kom inspringande med Malmö FF-tröja på dig, för att Malmö hade just tagit guld, SM-guld i fotboll. Kan det vara 2010 då?
Ja, eller? Men Malmö tog guld 2010. Ja. Ja.
Och då kändes det att den där killen är stjärnan här. Det såg man på något sätt. Du studsade in så här lång med någon guldhatt och en Malmö FF-tröja, bara så här trygg med att alla här, vi gillar samma liksom. Men det var första gången jag såg dig. Ja, men nu så här, den där killen, honom går det bra för.
Den där, så du tänkte att den där killen, honom ska jag starta podd med om några år.
Ja, men sen så var det så att dagen därpå körde jag ju på Erik Burens klubb i Lund och skulle ta nattåget hem, och så när jag klev på och in i min sovkupé, då låg du där, för du skulle också upp till Stockholm.
Ja. Det var ju väldigt
härligt. Härligt.
Och vet du vilka som också var på det tåget?
Ja, det vet jag. Det var Pontus Enhörning och Fredrik Lindström.
Jajamensan. Mm. Och då var det ju så att vi låg i coach. Mm. Vi låg i de här sexbäddshyttarna. Mm. Mm. Och Pontus Enhörning låg i en sån här trebäddshytt. Ja. Och Fredrik Lindström hade egen hytt.
Åh, jävla klassan.
Han hade varit, nämligen varit gäst på Robins. Ja. Det var första gången jag träffade Fredrik. Så här, men han var trevlig redan då. Han gick ut och tog en bärs med redaktionen efteråt. Mycket sympatiskt.
Ja, du jobbade på Robins då också.
Ja. Ja.
Men då är det 2010. Då
bor jag i Stockholm.
Just det, du bor i den lokalen som nu är din arbetslokal.
Nej, eller? Då bor jag tillsammans med ytterligare en av alldeles kvinnor som har passerat revy.
Just det.
Då bor jag sambo med en annan kvinna.
Är det att det här avsnittet ska heta Kvinnorna som har passerat revy?
Ja. Jag minns alla kvinnor i mitt liv och hur de inte aldrig någonsin tog på mig. Nej, men jag har varit sambo. Jag tror jag har varit sambo 4 gånger.
Ja, då slår du mig med hästlängd, kan
jag säga. Ja, jag har varit sambo 1 gång.
2.
2 gånger, ja. Men det är fan, då har du ändå levt.
Ja, jag har levt. Verkligen. Den här killen har levt.
Alltså. Fan vad gött. Men du, det tickar upp mot 50 minuter.
Det är kul att få höra. För att jag tycker just så här, jag gillar ju verkligen idén om att man vid 34-35 års ålder hoppar av en akademisk karriär och påbörjar något nytt. Liksom det, för mina barn som är runt 20 nu, de är jätteoroliga för framtiden och vad de ska göra, om de ska välja fel. Och så då känner man liksom att vad fan, du har gott om tid på det. Kolla på Fritt eller kolla på mig. Jag bytte egentligen också spår någonstans runt 30. Liksom. Ja. Och det gick ju kanon.
Ja,
men har man ju också den här 20-årsåldern på sig att lyssna in. Så här, vad är det jag vill göra egentligen? Liksom?
Ja, men lite så. Men det är också så här ett val som inte är så här, för att jag tyckte att arkitekturen var så fruktansvärt tråkigt. Alltså jag förstår ju mer, alltså, kanske om det är någon som är... Ja, men, jobbar med någon sån här lagerjobb och sen känner att ja, men nu vill jag satsa på stand-up eller så. Om det är ett jobb som kanske inte är så här, ja, men i första hand är någonting som så här fyller, liksom checkar alla boxarna på ett liksom meningsfullt jobb. Mm. Även om det kan vara skitkul att jobba på lager, såklart. Du tror jag menar. Men det var ju liksom så här, jag tycker fortfarande det är jättespännande med arkitektur, men det är den här gamla klyschan. Så här, men om man bara lever en gång, vilket jag tror att man gör bara, så då måste man ju maxa.
Ja.
Alltså hur kan det bli ännu roligare? Liksom?
Ja, verkligen.
Och då konstaterar jag att det var ju så här då till en.
Mm. Undrar vanligt det är med folk i underhållningsbranschen som är 35 års åldern växlar över till arkitektur. För det är ändå något som man också kan drömma om.
Mm, precis.
Alltså rumsenhet.
Det finns vissa som aldrig har... Alltså jag tänker på Adolfsson och Falk. De har väl... En av dem är landskapsarkitekter, inte vad? Jag tänker att han har jobbat som det hela tiden och varit Adolfsson och Falk. Det är kanske inte så att de har ju kanske inte World, det var inte Adolfsson och Falk World Tour.
Alltså de måste väl ha varit landskapsarkitekter hela tiden. Ja, kanske inte just 1987, men nej. Annars.
Nej, alltså så här, typ ett par månader efter Blinka blå och Med jul, så där, då kanske de då kunde satsa på musiken.
Ja, exakt.
Men i övrigt så.
Men det är det Adelsson och Falk som har tagit en längre paus, eller Adelsson och Falk har tagit en längre paus nu på grund av sjukdomen?
Ja, det är nog så. Ja.
Men att de prognosen ser ut som att det kommer gå bra.
Vi sänder styrkekramar till Adelsson och Falk.
Verkligen. Men Fritte, vad kul då få höra lite om det här.
Men du, fan, vi pratar vidare.
Ja. Och om du som lyssnar, lik Sebastian Nilsson, vill bli Patreon. Patreon.com/4meter. Och alla andra länkar till hur du stöttar Ukraina i deras kamp mot ryssen hittar du i avsnittsbeskrivningen.
Mm. Jag vill bara plugga för att nästa vecka, eller den veckan det här avsnittet släpps, då har vi premiär i Landskrona på tisdagen, Malmö på onsdagen och Lund på torsdagen. Och då är det ju då kommer Ösnöjen framförallt som headliner med flera andra jätteroliga komiker till Landskrona, Malmö och Lund.
Mm.
Och biljetter till det här finns på oslipat.com. Josefin Song tror jag med i flera av städerna också faktiskt. Ja.
Och jag har fortfarande en stor trave böcker av samlingsvolymen om familjen Knyckerts. Det är alltså första boken, andra boken, tredje boken i ett band som du kan köpa av mig om du mejlar till 4meter@yahoo.com eller når mig på något annat av alla de kanaler som finns.
En så kallad trilogi.
Jajebug. Okej, tack för att ni lyssnade. Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.